A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Just det, Stefan Attefall.
Vem är det?
För att det är kristdemokrat. Det är han som var Attefallshusen.
Ja.
Okay.
Är det han som har uppfunnit Attefallshusen?
Det är därför vi nämnde
det. Är det?
Fast det är ju inte han som ska ha cred. Egentligen är det Birgit Friggebo.
Men fast då var det ju Friggebo där, inte Attefallshus.
Nej, men det var ju hon som...
ja, började. Ja.
Vänta, är det här folk som lever fortfarande?
Alltså, först var det Friggebo.
Ja.
Det var ju hon som gjorde den här klassiska uttalandet på i Rinkeby. Där alla skulle hålla i
alla
hand
ska sjunga,
säga,
sjunga We shall overcome.
Ja, den där var dålig stämning.
Vänta, har hon byggnaden Friggebo uppkallad efter henne?
Ja.
Och Attefalls hus är uppkallat efter
Stefan Attefall, kristdemokrat.
Och det stannar inte där.
Nej.
Nu finns det Bolundare.
Vad är det?
Efter Per Bolund.
Är det ett sorts hus?
Ja. Hur många kvadrat är det? Vi kan kolla upp det.
Ja,
vadå, så man kan ringa en så här byggfirma och bara, jag vill ha en bolundare.
Ja, jag tror.
Jag köpt mark.
Principen med just Attefall och Friggebo och bolundare, det är att du behöver inte ha bygglov. Mm. Du kan smälla upp dem en gång.
Vad är det för korruption? Varför ska du inte ha bygglov för
deras
byggnader?
För att de är så
byggnader?
Små.
Aha, det är Attefalls hus också små.
Ja, de var lite större än Friggeboden, men de var fortfarande små. Så det är liksom så här förenklat. Ja, men vill du ha ett extra litet fritidshus på din tomt så behöver du inte söka bygglov för det.
Aha. Bolund är 30 kvadrat tror jag.
Ja.
Det är ändå stort.
Då kan du göra som en, om du och din partner flyttar till ett hus så kan ni smälla upp en bolundare så kan jag komma dit och... Som här, man har ofta som
en gäst.
Man har ju det ofta som en gäststuga. Men många hyr ut också som ett liksom.
Men varför ska du vara i lilla stugan?
Om jag bjuder över stora dig stora?
I några timmar sen får du gå hem.
Jag tänkte att jag ska sova över.
men vad är det med att sjunga We Shall Overcome?
Nej, men hon Friggebo, ja. Det finns ett klipp där det är kaos i Rinkeby och så åker hon och Carl Bildt som var...
Du måste dra kontexten.
Jag tror att alla kan det. Oh, men du måste...
Fast det är kul när man berättar för
dem. Nej, det?
Det är så kul när man berättar för dem.
Det som skedde, det här var ju 90-talet, 90-91.
Det var inte. Nej, men så, jag vet, men det är en klassisk klipp.
Då fanns det en tysk snubbe, eller tysk, han hade tysk påbrå. Jon Afsonius tror han heter. Han gick under namnet Lasermannen. Mm. Känner du till Lasermannen?
Ja. Mm.
Så när jag var liten och bodde i Norrköping, då kommer jag ihåg att man blev rädd för att Lasermannen kunde komma och skjuta en.
Mm. Det kommer jag ihåg.
Jag var skiträdd, men det som var bra, det var att jag inte bodde i Stockholm. Och jag tänkte, för Lasermannen att komma till Norrköping, hur stor är chans? Nej, inte så troligt. Hur många lyckades han skjuta och döda?
Montre 11 stycken eller något sånt.
Sköt, men frågan är hur många som...
Han dödade inte många. Han var dålig på det där.
Men det är höga som sjunger We Shall Overcome nu för tiden, hör.
Ja. Men det som hände sen var ju att många boende, framförallt i Rinkeby, var ju oroliga. Så de samlade ihop liksom politikerna och till Hanif Balis glädje var Carl Bildt. Han var statsminister. Ja. Mm. Så han kommer dit och försöker tona ner allt det här och säga att nej, men det här är ingen stor grej, det här kommer lösa sig. Och när det är som mest stökigt, då tar Birgit Friggebo till orden och säger: nej hörni, nu tänker jag att vi ska hålla varandra om händerna och sjunga We Shall Overcome.
Ja, blommor fick de när de kom. Invandrarkvinnor i Rinkeby ville tala enskilt med statsministern och invandrarministern. Och det fick de, utan att massmedia fick närvaro. Än så länge var det lugnt i Rinkeby, fast limousiner där väcker en viss uppmärksamhet. Men det var innan kalabaliken i Rinkeby brakade loss. Nästa anhalt för ministerbesöket var Folkets hus. Där skulle invånarna i Rinkeby få tala med ministrarna.
Kan du vänta?
Vi fruktar för våra liv.
Kan du?
Statsministern försökte vända debatten om våld och rasism inför upprörda åhörare. Det blev till en nästan filosofisk utläggning om motsättningarna i invandrarlandet Sverige.
En så att säga motsatsernas dynamik i detta tidiga så enhetliga svenska samhälle. En friktionsyta uppstår förvisso. Men det är denna motsatsernas fredliga dynamik som i mitt sätt att se betyder oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället.
Men Rinkebyborna ville ha konkreta svar. Varför förbjuds inte rasistiska organisationer? Vad ska ni göra konkret? Det var frågan.
Men det kan jag tala om att det finns fullt tillräckliga lagar i Sverige för att stoppa det.
Och nu var det färdigt. Invandrarministern. Hon försökte också att vända på steken.
Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We shall overcome.
Men det blev ingen allsång den här gången.
Man går aldrig några framgångar genom att skrika.
Alltså diskrepansen,
ja, det är så,
har aldrig varit större, ja, mellan folket och eliten eller politikerna, ja, eller kulturellt, ja, också.
Det är ganska fantastiskt att se även Carl Bildts blick när hon tar till orda och säger det. Bara,
ja, han säger nej, nej, nej. Säger han.
Han inser ändå att det är liksom...
Ja, till och med han insåg.
Helt fel. Ja.
Det här påminner mig om för kanske 10 år sedan när min kollega Rissa hade samlat ihop en hel skola. Nu behöver inte jag gå in på etnicitet och sådär, men det var en viss etnisk grupp som försökte trycka undan vissa få andra.
Mm.
Och Rissa...
Ja.
Vi får...
Varför? Är det någonting fel?
Så då kommer våran chef, liksom lokalpolis, eller liksom närpolischefen Jörgen Karlsson, tillsammans med Rissa. Och Rissa går hem. Rissa är så här religionsintresserad, så hon har ju typ Koranen och lagboken hemma.
Mm.
Och så kommer hon, och på ett pedagogiskt sätt, man ska prata med bönder på bönders vis. Så först så tar hon upp den Koranen, den gröna boken, och hon säger så här: den här boken, den har ni hemma, okej? Okay? Mm. Och så tar fram den blå boken, lagboken. Den här gäller här i skolan. Mm. Har ni förstått? Och precis när hon håller på så där, då kommer Jörgen Karlsson, tror jag, precis som Carl Bildt, och bara säger nej, nej, sluta. Och det är så det blir värsta pinsamma situationen.
Fast hon gjorde rätt.
Ja,
hon gjorde
det var rätt. Bra sagt.
Hon pratade med bönder på bönders vis. Det är därför hon är så framgångsrik i sitt arbete.
Säger man så, är det ett uttryck?
Ja.
Med bönder på bönders
vis. Rätt och rätt. I mean, this is how it should be. Men det går inte hem om man är väldigt djupt troende. Det går inte hem. Man förstår inte, om man är väldigt konservativ muslim, vad då menar du Koranen bara hemma? Det är islam som styr mitt liv.
Jag tror att även de människorna är, alltså kom ihåg att de också kommer från länder där staten kan vara dysfunktionell men också rätt förtryckande. Det staten säger, det är det som också gäller. Saddam Hussein är ett bra exempel. Ja, man får ju ändå säga att han var duktig på att få Irakerna att förstå att så här, det här är ett sekulärt samhälle, eller så sekulärt som det kan vara.
Var det när han bombade Halabjan med cyanidgas eller vad det var?
Jo, men han försökte ju faktiskt liksom göra Irak mer sekulär och ha religionen mer privat.
De hade alla Akbar i deras flagga.
Jag vet, men du kan inte jämföra Saddam med till exempel talibanerna.
Men det, ja, jag håller med. Men samtidigt, det går går inte. Man kan inte säga till folk till exempel i ett arabiskt eller muslimskt land, nej, Koran och islam är bara hemma, här ute i på gatorna. Det är bara lagen som har ingenting med islam att göra. De kommer från, what the fuck are you talking about?
Jag det går att... inte att göra så på något muslimskt land.
Inte när det är väldigt konservativt land. Det går inte.
Paula, vad har du för erfarenheter? Nej, men alltså, jag tänker framförallt om man jämför med att titta på det här World Values Map, så går det ju knappt för något annat land överhuvudtaget att förstå exakt till vilken kontext Sverige är sekulärt, eftersom vi är så extremt sekulära jämfört även med liksom modest religiösa länder.
Är du sekulär?
Ja.
Alltså som privatperson?
Ja, det skulle jag säga.
Okej, du anser inte tillhöra någon religion?
Nej, jag anser mig vara troende, men jag tycker...
Ja, du är troende?
Troende, ja. Men inte religiös.
Okay.
Jag tycker att en vettig gud eller kraft eller någonting ser liksom, det är mellan mig och gudarna. Eller guden, eller kraften, eller vad det är.
Spiritual, but not religious.
Nej, men alltså, jag tror absolut att det finns någon slags mer än det vi är. Och jag tror också att det i så fall guidas mig direkt. Inte att jag ska liksom tro på vad någon någon gång har skrivit ner i någon bok, eller vad någon religiös ledare uttolkar åt mig. Utan det är en... Jag får liksom, jag ska lyssna till mitt samvete och får en guide.
Är du syntolog?
så abortfrågan har ingenting med religion att göra
nej,
för dig?
Nej, det har det inte. Det har det.
Jag måste bara ställa, alltså, Chang är ju inte här idag. Har du judisk bakgrund?
Ja, det har jag på pappas
sida. Bra, då kan vi dra judaskämt.
För att Chang inte är här.
Nej, men nu
så jag ska vara alibi alltså. Jag är väldigt anti-alibi-positionen bara, så att ni vet det.
På samma sätt som vi är.
Fast det är bara din pappa som är jude, så du är inte riktig jude.
Nej, det är det som är intressant. Jag är ju ingenting, för att alla säger att det inte, alltså, beroende på vilken extremtolkning man har, så är jag eller är jag inte. Och det är alltid det som jag inte ska vara.
Men var kommer dina föräldrar från?
Polen närmast. Och sen så är det liksom bakåt, så är det ju ännu mer, ja, jag menar, har man judisk påbrå så är det ju överallt i världen. Man har ju, det är ju folk som inte fått stanna. Och mamma har ju också brett liksom spritt Centraleuropa slavisk.
Får jag ställa?
Och lite romskt också. Så att Chang var ju väldigt, han var ju väldigt arg på mig ett tag där när jag blev känd som...
Är det sant?
Ja. Men i samband med att jag utmanade gamla ungdomsförbundet för Sverigedemokraterna, så började ju högerextrema sajter skriva om mig och min bakgrund. Och då var liksom Chang arg, för att det var ju hans. Han hade det, ensam rätt.
Ja. Du satte fingret på Chang Frick.
Ja.
Det är så han... Jo, jag tänkte fråga dig, det här är en ganska bred fråga, men finns det någon skillnad på så att den judiska diasporan, om man är från Polen eller om man är från andra länder? Alltså hur man ser på religion och judendomens roll. Alltså, jag brukar få höra att polackjudarna har en annan syn ibland.
Oj, alltså jag har ju inte haft jättemycket kontakt med den sidan. Det har liksom aldrig varit en grej hemma, så religion överhuvudtaget. Han, pappa kom ju också från ganska sekulär. Det var mer kulturellt och så. Men jag tror att generellt så är det väl liksom, man har ju varit väldigt förtryckt i Polen också. Det har ju absolut funnits och finns till viss del mycket antisemitism under lång tid. Och det är klart att det präglar ju det spåren kring vad man liksom, vad man lever med öppet och inte. Hela anledningen att vi hamnade i Sverige var ju för att kommunisterna ville ha judarna som syndabockar för liksom studentrevolutionen. Och anklagade pappa för att vara med, fast han inte var det. Det är klart att det påverkar. Det har ju varit flera vågor av framförallt judar som har lämnat Polen under kommunisttiden.
Men är antisemitism i Sverige är någonting som rår dig?
Inte nära. Så det är ju klart att jag har liksom märkt av någon gång att jag kommit kommentarer och så. Jag menar, läser man på Flashback så skrivs det om det.
Du bor inte i Malmö heller.
Ja, nej, men precis. Och det är ingen stor del av min identitet. Så att det är liksom inte som att jag besöker någon synagoga eller bär någon judiska alltså jag har ingen Davidsstjärna smycken eller något sånt där. För att det har aldrig varit en del av min identitet.
Men det var lite
så
det jag försökte fiska efter, och det här är min förutfattade mening, att judar från Polen är inte, ska säga, lika mycket besatta av sin judiska identitet. Mm. Inte besatta kanske fel ord. Men du vet att man framhäver det på samma sätt. Det har varit min erfarenhet. Medan andra diasporer kanske gör det lite mer.
Jo, men det är klart att det finns väl en viss skillnad i hur mycket man har så att säga assimilerat sig till det omgivande samhället och därmed hur mycket plats man har låtit det ta. Min bild, alltså det, i den mån det har påverkat mig i min uppväxt, så var det att ja, men, jag fick fira lite fler gånger om året. Jag fick presenter på nyårsafton också och inte bara vid jul från mammas sida. Vi åt liksom matza vid påsk också. Inte bara påskmat utan hör in lite från Pesach. Så.
Och det finns olika typer också av judar. Det finns ortodox.
Ja. Det finns olika typer av alla människor.
Ja, men jag menar att not sects, what would be the good
word
for
det finns olika drag, alltså olika. Mm,
jag tror några av de mest vocal så här, utåtgående judarna i Sverige, det är iranier som av någon anledning från ingenstans utan koppling till judendom konverterar till judendom.
Så
min freudianska analys, det är inte ens freudiansk, men det är att de bara vill visa så mycket det går att jag har ingenting med islam att göra. Så de just går det. Liksom fully Jew.
Mm.
För det är det största avståndet. Ja, det fanns en sån som var med i SD för många år sedan.
Och han i Malmö.
Jag kommer inte ihåg vart han kom ifrån. Eller
Olam Hussein.
Jag kommer inte ihåg hans namn, men jag kommer ihåg att det var någon SD-gala där de tog upp honom på scen och så stod han där med sin Israel-flagga och sin kippa och så här full judisk mundering och bara basunerade ut judendom.
Ofta är det också de som blir mer extremistiska, för att det är på ett sätt som vanlig religiösa inte blir, alltså även konvertiter till islam spårar ur mycket mer än de som är födda muslimer.
Ja, för det är ingen andlig övertygelse som har fått dem att ändra sig. Det är att det är en identisk identitetsmarkering.
Typ. I det här fallet, but I think like a lot of like people convert to Islam are actually really convinced.
Ja, Islam kanske.
But that's also the difference between Judaism and Islam. Islam and Christianity, like they are proselytizing religions in a way that judendom inte är. Like,
judendom är exklusiv klubb.
Precis. Mm. Actually, they try to make, they make it more difficult that you can convert to Judaism. And also Judaism is different in a way that's like also ethnicity.
Mm.
You can't be ethnically like you can actually show it in your DNA. You cannot have like a 23andMe DNA test and like it shows that you're 90%
Muslim.
Yeah, exactly. This doesn't go.
Ingen disrespekt mot judendom och islam, men är det inte lite så här, har man inte lite låg värdighet när man tillhör en klubb och bara, alla kan vara med. Varsågoda, välkomna.
Från Sverige.
Det är väldigt sant.
Paula, hur kommer det sig att du har kommit tillbaka i rampljuset? Du syns i TV4 varannan dag och Kvartal. Och...
Nej, men alltså det har ju... Det började ju med ganska direkt. Så jag var ju med i Kvartal redan 2020 efter sommaren där på hösten någon gång. Så, lite grann. Och sen så har det väl sakta trappats upp. Så vart jag är med. Och hur det kommer sig, ja. Jag tror att det är många som har varit... De har längtat lite grann inom media. Jag har en uppfattning av, över någon före detta sverigedemokrat som inte är liksom ovän med partiet eller har att det har varit någon stor skandal när man lämnar det i vredesmod och sånt där, utan för att kunna ha någon som sitter i paneler och är liksom ja men en Daniel Suhonen eller
varför
sådär,
måste det vara en före detta tror du vad är...
Men man vill ju inte ha partister i exempelvis paneler eller som kommentatorer, utan då vill man ju ha någon som om man är fortfarande medlem så ska det vara på ganska låg nivå eller mer liksom fritänkande i någon kopplad tankesmedja eller något sånt där. Men man vill ju inte ha någon aktiv riksdagspolitiker i en allmän, nu ska vi kommentera vad som har hänt i politiken den här veckan, för då blir det ju en annan roll. Och det har ju inte riktigt funnits så många. Det har ju liksom varit Dick Eriksson som ju är anställd av partiet eller av partiets underbolag och sådär, jobbar för Samtiden. Så att
men du lämnade inte efter en skandal alltså?
Nej.
Jaha, det var helt utan skandal.
Varför lämnade du?
Eller är det att det har skett en skandal men vi vet inte om den?
nej, tvärtom. Jag fick ju liksom nästan slåss för att lämna. De ville ju övertala mig att stanna kvar. Nej, men många anledningar. Jag tycker inte riktigt om hur partiet utvecklades.
På vilket sätt då?
Ja, men visst, både lite organisation och lite politiska frågor. Sånt som gick ut. När jag lämnade så lyftes ju exempelvis abortfrågan. Hur den förändringen skedde. EU-svängningar, diskussioner. Jag har även nämnt tidigt hur man har liksom diskuterat förändringar i NATO-frågor och sånt där. Där jag kanske inte nödvändigtvis inte håller med om att ändringen var fel, men däremot processen, hur man har gjort det och vilka argument man har använt, kände jag att det här är inte riktigt min grej. Det handlar lite grann om vilka personer som får nya positioner, vilka andra som lämnar allmän riktning av partiet, vilka frågor som lyfts fram, vilken kommunikation man har och sådär.
Men om vi skulle ta det här med abortfrågan, vad handlar det om?
Alltså, där ändrade ju partiet åsikt från att vilja begränsa aborträtten och flytta gränserna till tidigare veckogränserna till att rakt av inte bara liksom säga att okej, vi accepterar att lagen är som den är nu, utan vi står bakom nuvarande svensk lagstiftning. Och man gjorde det också i den debatten, om man såg på landsdagarna, så var det väldigt många som lyfte fram argument att ja, vi förlorar väljare på det här och det har varit svårt att försvara det i valrörelsen och sådär.
Och vad tänker du då?
Det tycker inte jag. Jag vill inte vara med i ett parti som tänker valtaktiskt. Jag vill vara med i partier som har åsikter och står för det de tycker och argumenterar eller byter åsikter för att de har fått mött bättre argument. Och där man fortfarande har en stark ideologisk liksom, grund.
Nej, det är på grund av att den principen, eller på grund av att abortfrågan är väldigt viktig för dig?
På grund av den principen framförallt. Alltså hade det exempelvis varit så att man hade haft en annan diskussion och att man hade blivit överkörd av landsdagarna istället för att partiledningen som tidigare har försvarat en hållning helt plötsligt byter och med argument som jag inte tycker håller, då hade jag kanske liksom kunnat stanna kvar och bara säga att ja, men jag kommer inte ta i den frågan utan då får andra som företräder den, eller så kommer jag väldigt, väldigt tydlig med att ja, men partiet har den här åsikten. Men så har man ju gjort, det finns aldrig något parti där man kan vara medlem där man håller med om alla frågor. Det är klart att jag har fått företräda linjer jag inte håller med om eller sagt att men nu får någon annan ta den här diskussionen för att jag kan inte stå för det. Liksom. Men principen där kring hur och varför man ändrar det.
Mm.
Och sen i kombination med att det blev mer och mer över tid där jag kände att jag satt ju liksom i yttersta partiledningen, jag satt i verkställande utskottet och den sista tiden där så var det nästan inga möten vi hade utan att jag lämnade in minst en reservation. Och någonstans så känner man att det blir liksom, det finns en gräns kring hur mycket jag kan sitta kvar i ledningen och inte känna att jag håller med om beslut man fattar och hur man argumenterar. Och så har jag samtidigt varit så pass framträdande i och med bland annat också att jag var liksom kvinna och en kvinna som inte var rädd för att synas i media. Vilket gjorde att jag fick väldigt mycket utrymme för att man vill ha variation återigen. Så det skulle kännas konstigt att bara bli en vanlig ledamot och liksom sitta och trycka på någon knapp ibland och ha någon pyttefråga. Det skulle liksom vara väldigt märkligt. Det vill jag inte vara.
Om vi tar just den frågan med abort.
Mm.
Tror inte du att SDs intresse för den frågan från första början var inte det rätt taktiskt till att börja med? Alltså var det så här, jag förstår att invandringsfrågan, jag förstår att den är mer så här, det här är viktigt, det är inget annat parti som pratar om det på det här sättet, vi borde prata om det för att vi bryr oss om det.
Mm.
Men abortfrågan, om jag får spekulera, till att den ens togs upp, var inte det rätt taktiskt att det var så här, vi är ett konservativt parti och därför borde den här frågan, ingen tar ju det här, vi borde ta den.
Alltså abortfrågan togs inte upp av SD. Den har, så vitt jag vet, aldrig tagits upp av SD. Jo, men någon gång, 2011 tror jag det var, när kvinnoförbundet precis startades och ville få lite, nu ska vi synas, vi är kvinnoförbund, så körde de en kampanj där de delade ut kondomer i Almedalen med texten på abort, inget preventivmedel. Liksom. Men det är nog enda gången jag kan minnas då partiet faktiskt har tagit upp den frågan. Annars har det ju varit andra som har tagit upp den. Det har liksom inte stått i någon valplattform, det har inte lyfts fram att det har funnits i dokument eller på hemsidor och sånt är ju bara för att folk har ställt frågan och då har man liksom, ja då får vi väl ha texten framme då. Men annars har det ju varit politiska motståndare som lyft fram den. Och det har ju varit, ingen har velat bemöta den och jag tror också lite grann, jag har också sagt att det har varit en delanledning till att det var så svårt i valrörelsen när man lyfte sen med full kraft och hela sossemaskineriet drog igång. För att ingen ville någonsin diskutera den, ingen ville lyfta fram vilka argument vi hade eller svara på frågor. Varje gång det skrevs någon någon artikel så var det så här, men kan vi skicka någon från kvinnoförbundet eller vem kan ta det här? Och så var det i princip ja, men Julia Kronlid som hade den här auran av kristna ledamoten som kämpade för de ofödda och sen jag som började ta i den när jag var jämställdhetspolitisk talesperson och även presstalesperson för SD Kvinnor Först och sen höll kvar i den liksom, för att jag ja, hanterade jämställdhetsfrågan.
Men det här låter ju som klassisk partipolitik. Det känns som att gör inte alla så. Varför skulle SD inte göra annorlunda?
Nu menar jag att vem man lyfter fram eller?
Ja, alltså just i specifika frågor.
Ja, nej, men det jag menar är att det var liksom det var inte på initiativ från partiet som man lyfte fram den frågan. Man ville undvika den frågan och det gjorde ju också att det var många som inte riktigt hade koll på vad man tyckte eller varför och vilka argument som anfördes och bara tyckte att det var jobbigt att den lyftes fram.
Men hur kom den ens upp då?
För att i princip alla politiska motståndare vet att det är ett tacksamt sätt för att det är en väldigt känslig fråga där det finns en åsikt man ska ha. Så den är ju mer känslig än invandringspolitiken någonsin har varit.
Och abortfrågan, ja.
Oh ja.
Absolut.
Alltså,
det finns ju ingen debatt om den egentligen i Sverige.
Nej. Och det är liksom ingen som höjer på ögonbrynen när man får kommentarer som kan de inte abortera sig själva i efterhand.
Det är lika liksom känsligt som sexköp skulle jag säga.
Mer, mycket värre. Oh, ja.
Jag har ett tips. Jag har ytterligare tips till Ann Hedemo på Agenda. Hur många aborter tål Sverige?
Nej, men alltså det skulle inte gå. Jag är ju inte den person som direkt är rädd för att ta i frågor eller hålla tyst om mig, men jag har ju också.
Men vad tycker du om frågan?
Jag tycker personligen att vi borde sänka gränserna för fri abort. Och jag tycker att man framförallt bör jobba med eller ha någon slags grundtanke att varje gång en abort sker så är det någonting som har gått fel. Antingen har det varit något preventivmedel som inte funkat eller så har det varit något sexuellt övergrepp eller så är det en situation som man inte förväntade sig skulle ske där man inte kan uppleva att man får tillräckligt stöd från omgivningen eller någonting. Och jag tycker att man bör mot bakgrund av det kunna tänka sig att ha en nollvision i det att vi ska försöka lösa alla de andra problem som gör att det finns situationer där abort idag ses som den enda möjligheten. För det borde kunna gå att lösa många, många fler fall. Vi borde kunna bota fler sjukdomar, ge bättre socialt stöd, få bättre preventivmedel och vad gäller att få det så tidigt som möjligt så skulle det liksom kosta en spottstyver att ge alla fertila kvinnor möjlighet att hämta ut gratis graviditetstest en gång i månaden. Jag räknade på det någon gång och grovt räknat med liksom stora gränser så skulle marginal från att man liksom i princip fick mens när du var 10 år och var fertil tills du är liksom 50 eller något sånt, så skulle det kosta typ 5 miljoner att ha en gratis gravtest i månaden att hämta ut. Och då behöver man inte ens liksom skicka hem till folk eller ha någon administration. Utan du får bara hämta liksom om du vill. Och det behöver inte registreras någonstans. Och då skulle man kunna få veta det mycket tidigare och kunna slippa sena aborter.
Till vilken vecka skulle du vilja se den sänkt?
Nej, men alltså, vecka 12 är ju inte en slump att det har varit i många, många andra länder. Det är ju också där man ser liksom rent biologiskt naturliga aborter som kallas lite tidiga missfall i EU. Runt vecka 12 som risken minskar väldigt drastiskt. Graviditeten går liksom in i annat skede, närmar sig andra trimestern börjar.
Så det är vecka 12 du tycker är mest?
Vad är gränsen nu?
Jag tycker att det är en rimlig gräns att ha för helt fri abort. Ja.
Vad är gränsen idag?
18. Och sen så kan det beviljas i 4 veckor till av Socialstyrelsen.
Men då är det ett foster eller?
Ja, jag säger att det är.
Hur kommer det sig att du har kommit fram till de här tankarna i de här?
Det började egentligen när jag bodde utomlands något halvår. Och då, det gjorde, fick till full effekt att jag faktiskt började läsa nyhetstips och åsikter från min pappa mycket mer än vet man är hemma och ser sådär. Och så hade jag länkat någonting på Facebook eller så om några attacker mot någon abortklinik i USA. Och så hade jag fått en kommentar hem och bara, från någon att, men har du koll på hur lagarna ser ut i just den här delstaten? Och så var det någon av de delstaterna som då i alla fall beviljade det de kallar abort fram till födsel i princip. Det har ju funnits så i USA, det finns många som tyvärr förespråkat att det bör vara så fortfarande. Och det chockade mig när man läste på hur det går till och att det finns de som tycker att det går så sent. Och så började jag skriva lite grann i amerikanska forum och först förespråka den svenska linjen. Man kan ju ha liksom, man behöver inte vara för eller mot rakt av, utan man kan ju diskutera gränser och sånt där. Och så började jag fundera mer på, men vad avgör när livet börjar och sådär. Och så vet jag att jag personligen, för mig, skulle jag liksom aldrig kunna genomgå en abort. Jag kan inte tänka mig en annan omständighet som skulle göra att jag var okej med det.
Och om du skulle bli utsatt för en våldtäkt?
Så är det inte mitt ofödda barns fel. Det är min bild. Men jag har ju full förståelse för att det finns många andra som inte har så också. För att det kommer vara, liksom, det blir ju en fara för både kvinnan och foster om att med det psykiska traumat att ens klara av att fullfölja en graviditet i det läget.
Men tycker du att det är moraliskt fel även typ de första 2-3 veckorna av graviditeten?
Nej, men jag kan inte säga att det är moraliskt fel för alla eller så, för det är så olika, men jag vet att för mig själv så skulle det kännas fel. Jag skulle inte klara av det, jag skulle må dåligt av det.
Om det skulle vara så här, det låter ju hemskt, men att du blev våldtagen. Jag ska fortsätta, jag ska bli ännu mer äckligare. Och så gör en sån här vattenprov, eller vad heter, och så visar det sig att barnet kommer att vara skadad. Liksom. Inte ens då?
Nej, jag tycker inte jag ska värdera människor efter om de har funktionshinder eller inte.
Okej. Okay.
Det är ju rätt så fint egentligen.
Det är fint, men hur har du kommit fram till den här slutsatsen? Alltså, vad har du varit med om?
Under vilka omständigheter har du?
Ingenting. Det kommer från att jag är naturvetare och att jag insåg att jag kan inte avgöra när livet börjar. Och jag vet inte om det finns en själ eller inte, och då vet inte jag när den träder in, och därför så vill inte jag avsluta ett liv i förtid. Det är ett mänskligt liv. Sen om man kallar det ett foster eller ett embryo eller en cellklump, hindrar inte att det här är början på ett nytt liv. De har börjat gro, och om man lämnar det ostört så kommer det bli en människa. Den råkar bara vara minus 9 månader gammal.
Men är det verkligen ett stort problem i Sverige? För att majoriteten av aborterna som görs, det är på grund av fosterskador. Så, jo, det är det. Det är från Karolinska institutet. Då
pratar du om sena i så fall.
Nej, utan alla aborter. Så är majoriteten på grund av fosterskador. Så jag vet inte hur mycket jag köper den här. Nu ser inte att du har framfört den här idén, men idén om att det bara hejvilt används som ett preventivmedel. Utesluter inte att vissa gör det, eller att man slarvar, man är packad, man skiter i kondom, eller som kvinna så har man inte p-piller eller p-ring.
Nej, men alltså, jag tror inte heller att jag skulle aldrig säga eller tro att det är en huvudanledning, så det finns enstaka individer och det, ja, de får stå för sitt. Liksom.
För det hade ju varit fucked up.
Ja, däremot så är det ju så att till skillnad från många andra länder så sticker ju Sverige ut i hur pass många graviditeter som slutar med abort.
34 000 ungefär per år.
Och det,
en gång till,
34 000 aborter per år.
Men
endast 1% görs efter vecka 18. Sen är det en väldigt låg andel, jag tror det är 7% som görs mellan vecka 12 och 18.
Ja, men de flesta sker ju innan vecka 7 redan.
Ja, exakt.
Vilket är varför jag ifrågasätter att det skulle handla om fosterskador, för att då har man liksom inte hunnit ta så många tester. Så att, nej men absolut. Det är lite grann det också, att det lyftes fram liksom som att man förespråkade vecka 12 som ett sätt att få ner antalet aborter, men vad spelar det för roll, för att de flesta sker ju innan dess ändå.
Yeah.
Och det är lite det jag menar med att det är liksom aldrig därför jag var inte för och är inte för att man sänker gränserna på grund som ett sätt att få ner antalet aborter, utan bara för att jag tycker att det är en rimlig tidpunkt och man bör göra en ytterligare medicinsk bedömning, få stöd för kvinnan som man har hunnit ganska långt i graviditet då.
Är du mer inne att lagen ska kanske sätta en norm kring vad som är okej?
Okay? Nej, utan där handlar det om att jag tycker det är en
mord.
Nej. Alltså, nej, men jag använder inte de orden, för jag tycker inte det. Man kan inte se det på det sättet. Men däremot, som sagt, det är ett avslutande av ett mänskligt liv. Det är det.
Där håller jag med. Jag är för abort och jag tycker inte den behöver sänkas, för att rent statistiskt så är det inte ett jättestort problem. Men jag tycker också det är jävligt hyckligt. Och så här, var en abortförespråk och bara, nej, det är inte mord, för att försöka försköna vad det är. Mm. För mig är det mord.
Mord?
Det är mord.
På vilket sätt?
För att du avslutar ett liv. Så låt oss inte låtsas som okay, att det inte är mord.
Let's say the fetus is like 2 weeks old.
Nej, men kolla, alla människor är inte lika värda. Och ett foster är inte lika värt som en utvecklad människa.
När du sa det här så såg jag hur Paula, jag såg att hur du blev lite illa till mods. Är ja, alla alltså, människor lika mycket värda?
Nej, det beror på hur man tänker. Men jag, det som framförallt stör mig där är väl att ju längre du har levt, desto mer saker kan du ha gjort som har så att säga, påverkat också, huruvida absolut, du får, ska få en respekt eller inte.
Så livslängd är inte den enda variabeln.
Nej, och framförallt så är det en variabel som kanske vänder åt andra hållet.
Men jag säger att det är mord, för du avslutar ett liv. Du avslutar någonting som lever. Det är tekniskt sett vad du gör.
Nej, men det är inte life.
Kom igen, ett äpple lever.
Men vad är definitionen? När börjar man leva? Vad är definitionen?
Well, actually, that is jag vet inte, men
hur kan vi döda dig då? Vi dödar dig nu.
Men vad fan?
Jag vet inte.
Do you think like a 2-week-old fetus is a human being?
Oh my god.
Men 38 veckor?
38 veckor? Ja.
Mm. Vadå? Yeah, vadå? Att du kan avsluta den?
Nej, it's a human being.
But why?
30.
Well, first of all, like there's a lot of like functions when it comes to the nervous system, for example. Feeling pain could be something that could be like how you respond to pain.
Okej, okay, i en teoretisk värld där man kan göra det helt smärtfritt för fostret.
No. I mean to test like because I care about like conscious life. I'm not saying about like a comeback to these people say, oh, but what if someone is in a coma? Life. but conscious life has to do more with like basically.
Då kan vi plocka bort en del vuxna. Om man inte är medveten.
No, but this exactly what I said.
Vet du, där är jag med dig också. Jag tycker att vi övervärderar liv och undervärderar medvetande och intelligens. Medvetande och intelligens är mycket mer intressant och värdefullt än bara liv.
Okay, I'm not saying to like eradicate stupid people.
Inte jag heller.
This is not what I'm saying.
Kan man inte få diskutera abort utan att bli anklagad för folkmord?
Fast vet du vad? Jag vill inte ha det som monarki längre.
Det var det som var min poäng tidigare. Det är den mest känsliga frågan. Man kan inte säga någonting för att det är så... Alltså varje gång det handlar om mänsklig liv och död så är det oerhört känsligt. Om det då dessutom handlar om något så oerhört känsligt som att man väntar ett nytt liv som inte har någon talan, som inte har gjort någonting än, som oerhört många längtar efter att få sätta till världen, då blir ju det är ju extremt känsligt. Det går liksom inte att tala på ett neutralt och bara avslappnat, nu ska vi värdera fram och tillbaka här och se hur det fungerar sätt, för att det kommer alltid blandas in känslor, vilket är fullt naturligt.
Det är fullt naturligt, men just därför tycker jag det är viktigt att man kallar en spade för en spade just i en sån debatt. Och det är därför jag vill vara tydlig med att det är mord, men alla mord är inte lika hemska. Och en kvinnas rätt över sin kropp och på ett liv som parasiterar på kvinnans resurser, så nu är det feministen Ashkan som talar här.
Jag har en idé.
Nej, men det är feministen Ashkan. Ja. Kvinnans rätt över sin kropp och ett liv som växer i dennes kropp är mycket högre än att det ska komma någon liberal, vi ska vara progressiva här och bara sätta en...
Men den är ju i hennes mage fram...
Eller förlåt, konservativ.
Det var det jag tänkte hade, om man skulle komma på en funktion, om man skulle kunna ta ut det här embryot eller fostret ifrån magen och sätta det någon annanstans.
Now we're talking.
Hey, det var ju det här jag tog upp.
Och det är det som är...
Alltså... När vi satt här med, vad heter han, Fredrik Andersson. Aha. Jo, men att att du kan ta ut det väldigt tidigt och säga så här, vi kommer i, alltså det blir
surrogatadoption.
Exakt.
Går in.
Fråga.
Vänta, vi är inne på något. Omar.
Just a second, this. 2 weeks. This is 2 weeks fetus.
Okay, det är en bild på ett foster.
It's a cellklump. Exactly. It's a clump of cells. This is not a human life.
It's a tiny murder. It's a it's a little murder.
It's a cellular murder.
Cellular murder. Det är cellmord.
Vänta, Omar, vi pratar om någonting viktigt här.
Okej. Okay,
yeah. Om man kan dra ut embryo.
Ja, nej, men för att det kom ju några nya riktlinjer, för man har ju utrett det här från Socialstyrelsen, från läkare och sjuksköterskor, och just då, ska man se över gränsen eller inte, och hur ska man framförallt hantera när det kom fram just att foster adopteras eller aborteras i och är liksom skriker när de kommer ut ur kroppen. eller föds ut, vilket man i princip gör när det är en väldigt sen abort, och hur vårdpersonalen ska hantera det här och det, de här traumatiska, mycket, mycket sena aborterna, så har man ju diskuterat frågan där. Och så har man också diskuterat kring vad händer just i och med att vi kan rädda livet på för tidigt födda allt tidigare, och att vi får bättre och bättre kuvöser och man kan så att säga plocka ut växande embryon och sådär. Och där har man också då börjat diskutera att då är det viktigt att vi ändrar lagen och fastställer en viss veckogräns istället för att ha de skrivningarna som vi har just nu som talar om livskraftigt foster. Vilket jag tycker sätter fingret lite grann på det. Då handlar det om att man faktiskt vill döda vid ett visst tillfälle för att man skulle kunna låta liven fortsätta och få sina fullvärdiga liv som människor.
Det är det som är läskigt och jävligt intressant. Om vi ändå uppfinner, och det finns forskarteam som jobbar på det här, uppfinner artificiella livmödrar.
Mm.
Där du i teorin skulle alltså kunna ta den där bilden på fostret du visar mig, Omar. Mm. En liten cellklump. Och att den blir till en fullt levande fungerande bebis.
Alltså vi har ju embryodonation, finns ju. Från någon som har jobbat med, alltså försökt olika IVF-befruktningar eller så att befruktade ägg. Som ju,
jag tror det här kommer vara framtidens fråga. Mm. Alltså, och då kommer motståndarsidan säga så här. För att då ställs ju kvinnan inför ett val att du kan bli av med embryot, men det kommer gå till någon annan.
Mm.
Och då kommer hon säga, nej, jag vill bli av med den permanent.
Mm.
Och då står vi inför ett dilemma där motståndarsidan kommer säga, men vadå, ska staten bestämma över henne? Hon får ju göra vad hon vill med sitt liksom embryo. Och då blir frågan, fast ska hon bestämma över embryot om den får leva vidare eller inte? Det är ju minst lika intressant. Hela grejen med abort har ju för mig varit att man inte vill vara gravid och ta hand om fostret.
Det har varit en kvinnofråga.
Exakt. Mm. Men är det det handlar om? Och det kan man ju slippa med framtidens forskning. Mm. Eller handlar det om att ta död på fostret helt? Att det inte ska finnas?
Det borde vara två separata grejer.
Mm.
Men majoriteten är ju fortfarande fosterskador. Och där tycker jag det är legit.
Jag
tycker det är inhumant att låta ett barn komma fullt ut till livet om den har skador som kommer sänka dess livskvalitet.
And I think it's also, I agree with you totally, but I think also it's not very, I think in a way it's inhuman to bring a child into life to parents that don't want him either.
Absolut. Och där kommer ju just det argumentet där du och jag håller med varandra om, att medvetande och intelligens, det är mycket mer värdefullt att analysera det skeendet än bara liv som i teorin skulle kunna vara en grön sak.
Fast förutom den människovärdesdiskussion som det innebär att vissa förtjänar att leva och andra gör det inte beroende på om de har funktionshinder eller inte, så kommer ju också så här, men återigen, hur pass sent, om man råkar ut för en olycka, om ett barn föds för tidigt och får syrebrist och efterföljande skador, ska man då kunna göra en sen abort för att det barnet har samma bristande livskvalitet som någon som hade en fosterskada eller inte. Hur patient, om min 1,5-åring, gud förbjuder, skulle springa ut på vägen och bli grovt skadad, vad händer då? Förtjänar han inte att leva längre då?
Nej, men jag tycker nuvarande lagstiftning är bra. Vi pratar om någonting annat.
Jag har en fundering kopplat till det här ämnet.
Jag med. Okay, but I agree with you. It's not a clear-cut question, and I don't like it when people I try to be dishonest. As if you say, for example, you want to set the line at 17 weeks, du är kvinnohatare. Like 18 weeks, you're a feminist. 17, kvinnohatare.
Exactly.
And then they go to the people in the US who want it like 38 weeks, and you're like, what the fuck, 18 weeks? You fucking sexist. But at the same time, pragmatically speaking, and I know what you will say about this, but pragmatically speaking, there are also severe consequences to making abortion illegal. Because women don't stop doing abortion, when they do it with a very unsafe way.
Men jag har ju inte förespråkat att det skulle bli olagligt heller.
Ja,
det påminner om en annan diskussion.
But I have a comeback to that as well.
Mm.
I have a comeback to that as well. abortion is something that exists in all, like wanting to get rid of embryos, something that exists in all cultures throughout all times.
Manlig omskärelse är äldre än abort.
Vad fan? En abort.
Ja.
Det har power.
Är du helt säker på det? Det har olika örter.
Jag är 80% säker på det.
Men anyways, and also that people try to say that it's something that män som försöker kontrollera kvinnors kroppar när det är typ 50, exakt, nästan exakt 50-50, like women kontra män who want to make it illegal.
Är det så about i Sverige three. Också?
USA, definitivt. There is a actually, I don't know. It would be interesting to know. So I don't see a reason why it would be different here in Sweden. Why would a lot of men want to make abortion illegal more than women?
Ja, nej, men, och det är ofta också... Alltså, man tar det argumentet åt ett håll, att män som kontrollerar kvinnors kroppar, man tar det inte så ofta åt andra hållet. Män som tvingar sina partners att genomgå abort för att de inte vill bli pappa eller för att de inte vill ha familjen mot sig. Eller
fast de gör ju det mer i progressivitetets namn, alltså feminismens namn.
Eller hur?
Maybe you know about the history a little bit, because I heard a podcast one time about how the history was in Sweden, that before it was legalized, it was actually feminists who were against it.
Jaja.
Because they said this will make men... The men will force them to get rid of the babies.
Ja, ja, och det har ju också öppnat upp för framförallt män att ha en mycket mer behöver inte bry sig om vem man har sex med ställning. För att det är kvinnorna som lämnas ensamma med valet sen och med ansvaret sen. Och män, även om de tidigare kunde smita också, så nu kan de göra det ännu mer. Men det är väl bara att göra en abort. Så att det har ju släppts mer... på fler sätt. Och det är också apropå hur det just började i Sverige. När man började tillåta de första aborterna som tilläts i Sverige i den tidigaste proportionen, om jag inte minns helt fel, så var det ju i samband med liksom alla rasbiologiska tankar och supermänniskotankar. Och då var det alltså svagsinta, som man kallar det, som skulle tvingas både till sterilisering och aborter. För de fick inte föda barn. Apropå återigen, vilka ska få och vilka människor är värda att födas eller inte. Så att det har ju en väldigt mörk historia när man först började tillåta. Och varför, hur det användes och varför det användes. Sen så, som sagt, jag har full förståelse för att framförallt så som världen ser ut och som man talar om, att det finns många situationer där det är eller åtminstone uppfattas som det enda rimliga alternativet. Och jag är väldigt mån och vill verkligen inte att någon ska känna sig liksom dömd av mig. Jag har väninnor som jag har fått liksom stötta och vara med vid också. Det enda jag vet är att för mig personligen så skulle jag inte kunna klara av det. Och för mig personligen återigen så handlar det om att när man börjar ställa de här frågorna, vart dras gräns eller någonting, så kan inte jag dra någon gräns. Och då landar jag att min personliga gräns kan bara vara befruktningsögonblicket, för att innan dess så är det liksom inte fullvärdigt DNA. Det är inte ett eget liv som har påbörjats. Men när befruktningen har skett så är det någonting som, om jag lämnar orört, kommer bli liksom bara växa och bli äldre.
Okej, okay, men om du är en lagstiftare and it's up to you totally to put the line, where would you put it legally?
Vid 12 veckor skulle jag dra det för helt fri abort, just för att där tycker jag att när man liksom börjar närma sig gå in i andra trimestern, när processerna i kroppen blir annorlunda, när man börjar prata om att aborten i sig sker på ett annat sätt, så tror jag kanske framförallt att man behöver, även för kvinnans del, få en annan stöttning, få gå igenom, få prata av sig lite grann, säkerställa ännu mer att det sker av skäl som hon själv har kommit fram till, och som hon också kan känna efterhand att hon fick stöd och det var ett väl genomtänkt och väl avvägt beslut givet alla omständigheter. Så att man inte är helt liksom ensam, får det ansvaret på sig och med kanske liksom tryck från vänner, bekanta, familj, partner. Och bara förvänta. Man pratar mycket om att just det här, att det skulle vara att ta ifrån kvinnor deras självbestämmande rätt och bara vara hemskt. Men jag tycker också mycket att man ser då inte nackdelarna med hur det är just nu och hur tungt det ansvaret kan vara och hur lätt många andra gör det att bli undan emot och säga att det där är väl inget stort beslut, det är ju bara att
Vänta, finns det en opinion som säger att om man sänker abortgränsen till 12 veckor så tar man ifrån kvinnorna deras bestämmande rätt? Eller är om man tar
ja, det är ju det det handlar om. Alltså det är ju det, alltså de feministiska argumenten för det är ju en kvinnorättsfråga. Kvinnan måste ha själv rätt att bestämma själv om abort till just vecka 18. Av någon anledning så har man valt att den gränsen är optimal.
They say this is when the child can live outside of the womb. This is what I heard.
Ja, alltså, det finns ju två gränser i Sverige. Vecka 18, då är det helt fritt. Och sen så kan man ju ansöka om tillstånd från Socialstyrelsen. Och de brukar bevilja upp till vecka 22.
Jag har en fundering. Jag var och surfade på Twitter och då såg jag någonstans att du hade twittrat att du hade fått ett världens bästa extrajobb.
Ja.
Och jag undrar ifall det har någon koppling just till din syn på liv.
Nej, alltså jag jobbar som babysiminstruktör och småbarnssimlärare. Nej, det tror jag inte mer än att
det var livräddare läste jag det som.
Det blir ju livräddande eftersom vi lär små barn simma. Så att det minskar ju risken för drunkningsolyckor något ofantligt. Även om man aldrig är helt vattensäker. Men.
Babysim.
Ja, men det är fantastiskt.
George Carlin, som alla här säkert känner till, var en amerikansk komiker som nu tyvärr inte är med oss. Men han hade ett skämt om abortfrågan i USA. Republikaner är ju oftast mot.
Mm.
Och då sa han att republikaner älskar dig innan du är född. Men så fort du har fötts, då skiter de i dig.
And they send you to war.
Exakt. Du får inga bidrag. Du är on your own. Men innan så älskar de dig.
Mm.
Jag hade faktiskt väldigt svårt att se. Jag var extremt anti-abortmänniskor.
Mm.
Väldigt länge.
Mm.
Det är på senare år jag har full empati för, nej men på riktigt, människor som verkligen ser det som att...
Vad beror det på?
Jag vet inte. Men,
är det alla dumma människor? Eller?
Nej, men alltså den här synen att så fort befruktning har skett så är det ett liv. Jag kan empatisera med den, men jag sympatiserar inte med det.
Mm.
Jag är fortfarande radikal abortförespråkare. Men jag
hur
kan
sent?
Så här, det där är en sån här fråga. Det är som typ, alltså just sex...
Mm.
Och liv.
Mm.
Det är så här, hur mycket vi än har försökt brottas med de frågorna i över tusentals års tänkande och filosofi så kommer vi typ ingen vart.
Mm.
Och det säger någonting. Det säger att det här är frågor som vi inte kommer kunna med vår så här autistiska, matematiska syn på så här, ingenjörsaspekten av att försöka lösa problem kommer vi inte kunna komma åt sex och samlevnad. Vi kommer bara behöva sätta en väldigt godtycklig gräns som blir en kompromiss mellan att folk blir rasande och gör våld till att saker och ting funkar helt okej. Okay. Och jag skulle säga att i Sverige funkar det helt okej okay för att okej, okay, det är 34 600 aborter tror jag förra året. Någonting sånt.
Mm.
Men majoriteten är foster på grund av fosterskador så det missbrukas inte. Och det är bara 1% av aborter som görs efter vecka 18. Så där blir jag lite så här, it kind of works. Jag vet inte mer vad jag ska säga om det. Det är som samtycke. Det går inte att sätta en svartvit gräns på hur du får samtycke med en annan person innan ni ska ha sex.
Jo, ja och nej. Och bank-ID.
Alltså jag är fortfarande tveksam till att det skulle vara majoriteten av fosterskador. Just i och med att majoriteten sker så pass tidigt.
Det är en studie jag läst från Karolinska institutet. Jag kan ha missat någonting i den.
Ja, det har du. För att man får ju inte, alltså man ställer ju inte frågor om skäl. I och med att det är helt fri abort fram till vecka 18 så redovisas inga skäl. För du går bara in och säger att du vill ha en abort. Du vill genomgå en abort. Så att vi vet ju ingenting alls om majoriteten av aborterna som sker i Sverige. Vi vet bara att de är väldigt många. Att det är ungefär en fjärdedel av alla graviditeter som slutar i abort. Och att det har varit samma andel i princip sedan det legaliserades. Så att alla förbättringar i tillgång till preventivmedel, all tillgång till sexualupplysning i skolan, allting som borde göra att det borde vara färre oönskade graviditeter nu har inte haft effekt. Det är fortfarande ungefär lika stor andel av alla graviditeter som slutar i abort.
Vänta, så att det har alltid varit samma andel?
Ungefär samma.
För det var ungefär 18 av 1000 kvinnor i fertil ålder någonting, genomgår en abort.
Ja, fast alltså av antalet graviditeter.
Ja.
Ja, det har, Det kan ju ha skett någonting de senaste åren, eftersom jag inte har hållit mig uppdaterad på den frågan sen jag inte har behövt ta den diskussionen.
Ja.
Men sist jag kollade på det så var det i princip var fjärde graviditet har avslutats genom abort.
Över tid alltså?
Ja, och liksom ja. Vid ögonblicksbilder också, att det har varit så sedan man legaliserade aborter fritt.
Det är jävligt intressant.
Och det är lite grann det som jag menar att där jag också tänker att det är ju liksom någonting, de sker allt tidigare, det gör de. Så det är ju bra. Men det tyder ju fortfarande på att någonting gör vi fortfarande fel i samhället i och med att det är så många som blir ofrivilligt eller oönskat gravida. Vi borde ju ha mycket bättre möjligheter nu än vad vi hade i början av 70-talet, tycker jag.
Men är det fel egentligen? I mean, or is it like, is it not like a bit natural since we don't have like how to say, like just say, like we're not a conservative society in a way that we sex justice like within marriage and all that, and we're like very sexually liberal society in a way, so it's actually very understandable.
Fast vi har tillgång till preventivmedel, och även om inget preventivmedel är 100% säkert, så har de ganska hög säkerhet ändå.
Absolut.
Och det har ju kommit fler över tid, och de har ju man har fått mer information om säkerheten och man kan kombinera. Och det är där jag tänker att någonting har man ändå gjort fel när vi trots mycket bättre tillgång till preventivmedel och kunskap om preventivmedel, så är det fortfarande lika många ungefär som blir gravida och inte vill behålla sina barn.
Don't you think that there can be, yeah, I agree with you of course that, you know, now we have like much better access to like preventive medel and so on, but don't you think this has also been cancelled out to some extent to the degree that casual sex has been acceptable, for example?
Vi har inte mer liksom casual sex nu än vad vi hade under hippietiden, 70-talet och slutet av.
Is this actually true or is this a myth? Because like from what I this is interesting because
du önskar att du levde på den tiden.
Nej, vänta. The thing is,
like, har jag verkligen gått miste om
the hippie movement was not it was a counterculture movement. It actually was not.
Det var inte sexualiserat.
It was never like really representative of the whole culture or society in that way. It was a movement within society. That doesn't mean that like basically the average person.
Men det är det jag tänker också, att det var en liten grupp människor som knullade väldigt mycket.
Och tog droger,
men majoriteten gjorde det.
Ja, men alltså absolut, visst. Men jag tror väl ändå att man har kunnat uppleva någon slags de senaste decenniet åtminstone. Så åtminstone jag har upplevt att samhället har gått i en mer moralkonservativ riktning vad gäller sexuella relationer.
Ja och nej. Jag tror att det är konservativt på ett sätt att I think feminism, or like at least Swedish feminism, has a more conservative or more antagonistic scene på manlig sexualitet på det sättet. But I don't think that casual sex in itself has become more stigmatized in society at all. I think it has been, at least it's not what I think. Casual sex is more stigmatized.
Men jag ska inte säga.
Fast kidsen ligger ju mindre idag.
Mm.
Men det behöver inte ha med en moralisk yes, syn.
Det är mer att de är på Instagram.
Ja, exakt. Ja.
De vill visa att de har sex.
Exakt. Men det där är sant. Det finns ett fenomen bland ungdomar nu där de går in i butiker, tar på sig fett dyra plagg och tar selfies och lägger ut det. Sen går de och bara hänger tillbaka plagget och går hem. För de lajvar liksom självförverkligade typ.
Like the people who take like selfies next to yachts that they don't own.
Exakt. Det finns ett bolag i Ryssland som erbjuder det som tjänst.
Är det sant? Ja,
de tar, jag tror, $50.
Well, not anymore.
Ja, de är kanske sanktionerade, jag vet inte. Men de har typ en privat jet och en privat helikopter som är så snyggt inredda. Och så får du en kvart där inne för $50 för att ta selfies. Och så kickar de ut dig.
Shit. Vad jobbigt om de bilderna man lägger upp att det är samma så här bakgrund.
Samma interiör. Ja.
Exakt.
Du är fortfarande med i inte Lottakåren, förlåt.
Jaha, men,
är det Lottakåren? Hemvärnet.
Ja, hemvärnet. Lottakåren och Hemvärnet, ja.
Varför, du har ju haft så här intresse för det ganska länge, vet jag. Mm. När gick du med det?
Jag gick med i Lottakåren 2012 har jag för mig, och jag gick min grundutbildning där 13-14 någonstans och fick min krigsplacering 2014.
Vad är Lottakåren?
Lottakåren är ju en av de frivilliga organisationer som vi har i Sverige som har olika roller i försvaret, inom försvarsmakten, och utbildar olika delar. Traditionellt sett så var ju Lottakåren den organisation där kvinnor organiserades just för händelse av krig och kris, och var liksom sjukvård, matlagning och så. Det är också mycket av de positionerna som fortfarande tillsätts och utbildas inom Lottakåren.
Är Lottakåren bara för kvinnor?
Lottakåren är bara för kvinnor.
Eller de som identifierar sig som kvinnor?
Jag vet inte om man har fått några sådana fall och behövt ta ställning till igen faktiskt.
Men man behöver inte göra lumpen för att vara med där, eller?
Nej, det behöver man inte göra.
Okay.
Däremot så bör man väl genomgå alltså utbildningar ifall man vill ha en vidare position och engagera sig inom hemvärnet. Jag gjorde ju tyvärr inte lumpen. Jag sökte, men jag sökte vidare till tolkskolan bland annat.
Tolkskolan?
Ja, och där är det ju väldigt, väldigt... Jag kom vidare till antagningsprövningen, men sen så tar jag bara ut 20 om året. Något sånt där.
För de som inte känner till att kunna bli antagen till tolkskolan, det är
premium.
Det är bland de vassaste knivarna i knivbådan.
Hur många språk behöver man kunna?
Hon blev ju inte antagen.
Nej, men hon var ju nära. Hon var tillräckligt vass, men inte...
Var det dina värderingar kring abort som gjorde att du...
Nej, det var nog att jag... kvällen innan vi skulle skriva provet, man får ju hem så här, eller då var det i alla fall, så fick man typ 200 finska glosor som man skulle lära sig, och så skulle man skriva provet, man fick dem en vecka innan provet, och sen skrev man det där, och jag var dum nog att kvällen innan min extra mönstring så gick jag på nation, för vi hade landskap på nation, och jag valdes till lördags eller söndagsbrunchvärd, tror jag det var då,
i Uppsala, eller?
I Uppsala.
Vilken nation var du med?
Vedala. Aha. Jag är född i Västerås. Så. Och jag var yngst vid honnörsbordet. Och istället för att gå hem och plugga som jag hade tänkt, så lät jag mig övertalas och stanna kvar. Så jag var nog lite bakis när jag gick till extra prövningen och hade inte pluggat sista kvällen som jag borde.
Ja, du får skylla
dig. Jag skyller mig själv ganska mycket för det.
Men har du gjort den här krigsutbildningen hos hemvärnet?
Ja, men precis. Då har jag gått via Lottakåren och hemvärnet sen. Så att då har man ju 2 veckors grundutbildning, bara allmän.
Får man skjuta?
Det får man göra.
Men how long is grundutbildning?
GMU, 3 månader var det när jag...
Vanliga GMU är 3 månader, och sen så får man ju befattningsutbildningar efter det.
Shit, maybe we should do it.
Jag har anmält mig till hemvärnet.
Ja, men...
Mustafa, du då?
Behöver man gå på grundmilitärutbildning innan?
Du måste väl ha medborgarskap?
Du måste vara medborgare.
Du får vänta,
ja, man kan inte lita på dig.
Problemet,
Omar, det är sant, att samtidigt de säger att total försvarsplikt gäller alla.
Yep.
Inte bara medborgare.
Men alla får ju inte vapen. Alltså total försvarsplikt.
Du måste bestämma dig. Förra avsnittet så pratade du om att vi ska kicka ut folk som inte ska vara kvar i landet på grund av asylskäl.
Nej, det gör det inte. That we're here illegally. I'm not here illegally, man.
Nej, men de som inte hade asylskäl. Vi ska ompröva och se ifall man fortfarande har asylskäl. Tänk om det visar sig att du inte kommer ha asylskäl. Egypten har ändrat sina lagar och regler. Du är välkommen tillbaka till Egypten. Då kommer inte du ens få chansen att få ett medborgarskap.
Shit.
Så du måste bestämma vilka inriktningar du ska ha.
Ja, du har ju anknytning till landet.
Jag har en fråga till Paula. Ditt intresse för just Försvarsmakten och Lottakåren och sånt där. Hur har det varit under de åren du varit aktiv i SD när det kommer till NATO-frågan? För jag kan tänka mig att du har varit för ett NATO-medlemskap.
Nej.
Tvärtom.
Intressant.
Nej, men alltså, så här. Däremot så... Jag tycker ju om att vara lite annorlunda än andra. Så att jag är...
Du verkar vara lite grann som Chang, lite trotsig.
Ja, bara det kanske är någonting med påbrån där. Så, vi har nog pratat om det någon gång. Jag och Chang faktiskt, att vi på många sätt väldigt lika och på många sätt väldigt, väldigt olika. Men jag vill helst vara alliansfri. Jag skulle inte gråta tårar om vi var medlemmar i NATO. Jag har varit på samövningar med NATO och liksom lärt mig både NATO-standard och svensk standard, och tycker det är, och har under lång tid också tyckt att, ja, men så som geopolitiska läget är, så är de självklara samarbetspartners nu. Jag kan inte tänka mig att vi skulle hamna i en situation då det skulle liksom finnas andra som vi vill vara på samma sida som. Däremot så tycker jag att rent principiellt så tycker jag inte att man ska gå med i liksom förhandsallianser. Jag tycker att det är viktigt att ska vi skicka svenska medborgare i strid i något annat sammanhang än att försvara Sverige, så bör det vara extremt tydligt och får inte finnas minsta tvivel om att det är de dåvarande svenska politikerna i den situationen som har tagit, gjort en omvärldsanalys och tagit aktiv ställning för att vi tycker att det här är ett läge då vi vill och då ta vårt liksom medmänskliga eller västliga eller vad det nu är ansvar och delta i en militär insats. Och jag tycker också, vilket nu har visat sig i situationen just nu, att det bör man göra alldeles. Alltså jag vill vare sig att man ska vara förhandsbunden och lova att vi ska delta i en insats eller känna sig låst av att men de är inte med, så då hjälper vi dem inte. Om man tittar liksom på hur NATO agerar nu, att man lämnar Ukraina i sticket för att de inte är medlemmar. Jag vill inte vara med i en sån allians heller. Jag tycker att man bör ta ställning till hur ser situationen ut. Är det här någonting där vi tycker att vi bör delta militärt eller inte?
Men på vilket sätt skiljer sig det från ett så här försäkringsscenario? För du måste alltid betala en premie för att få en försäkring.
Mm.
Och jag ser NATO rent enkelt som en försäkring egentligen. Mm. Men du kan inte få en försäkring utan att ha betalat premien.
Det är inte den bästa försäkringen. Nej, men
skillnaden här är ju nu att i försäkringen ingår att du ska själv agera.
Ja,
och,
precis.
För det, men det är inte vanliga försäkringar.
Ja, men det är en försvarsallians. Så du agerar med proof of work, med pengar i en hemförsäkring. Mm. Och i det här fallet så betalar du med att du säger att vi kommer skicka x antal.
Och pengar.
Skillnaden är väl att om min grannes hus brann ner.
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. De har blatt grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.